Hallå! Idag blir det bonusavsnitt nummer 2 i den politiska formen skulle man kunna säga. Så då sitter jag själv här idag och jag heter Linda och vi ska välkomna Miljöpartiet idag och deras representant heter Annika Hirvonen. Det kommer bara att bli det här avsnittet som släpps nu innan valet. Vi har ju haft Moderaterna tidigare som ni vet och var det som drog igång hela den här grejen att jag ville ha med partierna. Så de fick säga sitt kring den här biten med ADHD och skola och vård och kriminaliteten där. Den där biten som Moderaterna uttryckte sig om. Att det skulle vara på grund av ADHD helt enkelt. Outredd ADHD och även utsatta områden. Så att Moderaternas bonusavsnitt som de var med i, den ligger ju i avsnittslistan. Bara lyssna om ni inte har gjort det så kommer ni var med på tåget på det här avsnittet också. Och sen har vi med oss Annika Hirvonen från Miljöpartiet idag. Sen har jag pratat lite med Socialdemokraterna. Men vi har faktiskt inte hittat någon tid. Utan de ville då skicka en representant som inte hade någon koll på det här ämnet. Och då kände jag bara, nej, det finns ingen anledning. Då kommer vi ingen vart ändå. Här idag får ni lyssna på Annika Hirvonen. Innan vi välkomnar henne så skulle jag vilja göra reklam för mitt egna varumärke ADHD Livet AB och det är ju kosttillskott, Brainies. Där har vi kvällsbrainies och morgonbrainies. Tänk inte säga så mycket mer om det utan gå in på adhdlivet.se och läs om de här kosttillskotten. Just nu finns det även recensioner om man scrollar längst ner på varje produkt om man vill läsa andras upplevelser utav dem. Så att nu till saken. Vi välkomnar Annika Hirvonen.
Tack så mycket.
Jag är glad att du ville vara med.
Ja, men jag är jätteglad att jag fick frågan. Det ska bli väldigt roligt att prata om en av alla frågor som berör det som jag jobbar med skolpolitiken. Jag är ledamot i utbildningsutskottet i riksdagen. Så då har jag ansvar för Miljöpartiets del då för förskola, skola, särskola, vuxenutbildning. Och sen är jag också ansvarig för jämställdhetspolitiken i vår riksdagsgrupp.
Varför jag tog tag i att ha intervjuer, det hände, det var ju på grund av Moderaternas artikel där rubriken var ADHD-skanna barn i utsatta områden. Och det drogs ju igång väldigt starka reaktioner. Hur ställer sig Miljöpartiet till de uttalanden som Moderaterna har gjort?
Nej, men jag tycker det är väldigt problematiskt och på flera sätt. Det är dels ett dåligt förslag i sak. Det är ett dåligt sätt att göra det på. Men framförallt så är det också, tycker jag, en väldigt obehaglig retorik som vi har hört i den här valrörelsen. Där man säger saker och dessutom på ett sätt som känns som att de har som ett viktigt syfte att peka ut invandrare, människor som bor i utsatta områden. Att det blir liksom lite signalpolitik av det. Jag tycker att det här utspelet, det finns en hel del problem som liksom är riktiga problem som handlar om graden av diagnostisering av ADHD i socioekonomiskt utsatta grupper. Vi vet att det skiljer sig beroende på var man bor och vilken skola man går på och det finns en problematik i det. Men dels är det då inte ett jättebra, alltså det är inte ett effektivt sätt att liksom skanna alla femåringar. Det löser inte de här barnens problem. Man gör det på ett sätt som känns ogenomtänkt i sak men också som sagt som signalpolitik. Och jag tycker att det blir väldigt olyckligt och speciellt den här diskussionen om att ja, om man märker då att femåringarna har ADHD då ska man liksom medicinera alla och det finns även mindre barn som verkligen behöver det, men det är ju inte så lättvindigt som det går till och det ska inte gå till på det sättet. Så att det finns många lager i det här som jag tycker är obehagliga faktiskt.
Men jag har läst lite också vad ni står och vad ni har skrivit, vad det står att ni har sagt i artiklar. Och ni skriver ju att just särskilt ADHD är en av riskfaktorerna för barn att hamna i olika former av utanförskap och rekryteras in i kriminalitet. Och då känner jag direkt där att ni är ju ute lite på samma spår och att ni vill möjliggöra snabbspår till psykiatrisk utredning. Och då skulle jag vilja veta hur ni menar här med snabbspår, för då drogs det direkt i mitt huvud till snabbtesta, som de, är det så att vi nämner det olika, eller hur menar ni med det?
Alltså dels så, ADHD är ju ingenting som det går att snabbtesta för. Alltså det är ju en utredning som måste vara mycket mer omfattande än något blodprov eller så som man kan snabbtesta liksom för annat. Utan det måste ju innefatta hela barnens liksom omgivning och skolan och sociala situation. Nej, absolut inte. Däremot så är det här en del av ett förslag som handlar om att knyta samhällets insatser och kontaktytor närmare de familjer i utsatta områden där vi vet att man har en lägre benägenhet att till exempel söka just psykiatrisk vård, men också där tilliten till exempel socialtjänsten är en utmaning. Så att vi föreslår ju att man ska ha redan från när barn föds sådana här hembesöksprogram hos familjer med då barnavårdscentralen och personal från många olika samhällsinstitutioner, till exempel bibliotek, socialtjänst. Vi vet att det är ett av de mest framgångsrika sätten för att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Och att det är ett sätt som man bygger tillit. Vi vet att det finns en väldigt utbredd, till exempel misstro och rädsla för socialtjänsten. Att man är rädd för att någon ska komma och ta ens barn om man ber om hjälp. Och på samma sätt vet vi att det finns ett stigma kring psykiatrisk vård som i en del grupper som helt enkelt bidrar till att man kanske inte söker hjälp. Men sen så ska jag säga också att det handlar också om, eller en viktig del är ju hur skolorna arbetar för att upptäcka och åtgärda situationen för barn som har ADHD. Och där vet vi också att det skiljer sig. Det finns ju en ganska stor diskussion som jag känner att jag verkligen inte är expert att lägga mig i. En del tycker att det överdiagnostiseras barn i vissa områden och underdiagnostiseras i andra. Det vi vet är att det skiljer sig. Det som jag tycker egentligen är det allra, allra viktigaste och som jag tycker är viktigt att säga också, det är ju att ur ett skolperspektiv så ska det ju faktiskt inte ens spela roll om du har en diagnos eller inte.
Nej, men precis. Absolut. Ni säger ju att ni vill utöka hembesöksprogrammen där. Och hur tänker ni att det här ska verkställas? För att då vill ni ju även addera en person i besöket med psykiatrisk kompetens. För det känns som att idag är det redan brist på BVC-sköterskor som gör de här hembesöken.
Ja, det skulle ju verkligen krävas en ordentlig satsning. Men det vi vet faktiskt från forskning är ju att den här typen av hembesöksprogram, det är bland de saker som har absolut bäst effekt för att till exempel förebygga att barn dras in i kriminalitet. Och det är mycket, mycket dyrare för samhället att inte göra tidiga insatser än vad det är att göra dem. Men ja, vi skulle behöva göra en väldigt stor satsning på psykiatrin. Och det behöver vi göra i Stockholm av jättemånga olika skäl. Jag möter ju många unga som vittnar om att de har haft problem under lång tid. Men först när det blev akut. Oavsett om det har varit kring en ätstörning eller kring depression, så är det liksom först när man är så dålig att man antingen funderar på att ta sitt liv eller helt enkelt är så sjuk att det är livshotande som vården har satts in. Så att jag är helt övertygad om att kostnadsmässigt så är det lönsamt att sätta in insatser tidigt.
Ja, precis. För att ni skriver ju att just särskilt ADHD är en av riskfaktorerna för barn att hamna i olika former av utanförskap och rekryteras in i kriminalitet.
Mm.
Då tänker jag, är det verkligen ADHD som är problematiken eller är det bristen som finns i form av vård och pedagoger så att inte barnens behov tillgodoses?
Ja, nej, men jag skulle nog säga att det framförallt är det senare. Alltså barn som får det stöd de behöver, som får en skola som är anpassad efter deras behov, de kommer ju klara skolan. Och egentligen huruvida du klarar skolan eller inte som är liksom den absolut viktigaste faktorn för till exempel risken för kriminalitet, men också risken att vara arbetslös under resten av sitt vuxna liv. Vi ser faktiskt också att det har genomslag på risken att ta sitt liv eller att liksom dö i förtid. Att, ja, men för psykisk hälsa, fysisk hälsa, att klara skolan är en helt central faktor för ett gott liv helt enkelt. Så att från vår sida så i skolpolitiken så har det varit en jätteviktig fråga för oss att öka kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar generellt sett, inklusive ADHD, hos alla lärare. Vi har sett till nu att det blir obligatoriskt på lärarprogrammet att lära sig om det här. För att alla lärare möter barn med NPF i sina klassrum i genomsnitt. 2 barn eller fler beroende på liksom hur man avgränsar. Och dessutom så har vi också gjort stora satsningar på att utbilda speciallärare och specialpedagoger. Som också ska vara experter på sina respektive enheter och stödja lärarna.
För att idag, då undrar man ju varför det måste gå åt pipan eller halvt åt pipan innan man får stöd. Och det kan ju vara att föräldrar står och skriker efter hjälp till sitt barn. Men, och vet liksom att barnet att det kommer gå åt skogen om de inte får stöd. Men de får ändå inget stöd förrän det har gått åt pipan.
Mm.
Och där ser jag ett problem idag.
Verkligen. Och tittar vi på när man får mest särskilt stöd i grundskolan så är det fortfarande i årskurs 9. Alltså sista året. Och näst mest det är årskurs 8. Och det bästa, de bästa skolsystemen i världen, de ger ju mest stöd tidigt. Om man kan ge stöd till barn som har utmaningar, till exempel med att lära sig läsa, kanske har dyslexi eller bara att det är svårt liksom ändå. Och om det barnet kan få tillräckligt med stöd tidigt, då kanske inte barnet själv ens någonsin märker att det där hade varit ett problem. Självkänslan kanske inte behöver gå i botten. Man behöver framförallt inte hamna efter flera år i en massa andra ämnen. Det är återigen liksom, att sätta in insatser tidigt, det är det bästa. Och det vet vi. Men det svenska skolsystemet är lite byggt utifrån det du säger, att man väntar på att det ska bli underkänt.
Eller jag tycker att vården i sig är byggt så.
Mm. Ja, man lägger inte tillräckligt mycket på det förebyggande, utan man tar hellre den mycket större kostnaden, de mycket större konsekvenserna senare. Och där behöver vi tänka om. Och ett sätt som vi har försökt göra det i skolan är att vi har infört en läsa-skriva-räkna-garanti som handlar om att alla elever från förskoleklass till trean ska göra vissa lärarna ska använda sig av vissa bedömningsstöd för att testa elevernas förmågor tidigt för att kunna upptäcka om det är någon elev som håller på att halka efter. Och där är som sagt, det spelar ingen roll om det beror på att man har någon form av NPF eller om det bara liksom beror på något annat. Det viktiga är ju att man ska fånga upp barn så tidigt som det bara går, ge dem stöd och helst som sagt att barnet själv inte ska behöva liksom upptäcka och känna att man halkar efter eller inte förstår. Ja, tidiga insatser, det är det bästa för individen, men det är också det som faktiskt är mest, alltså, kostnadseffektivt för hela samhället.
Ja, och hur tänker ni att det här ska gå till för att det ska kunna ske? För att det är ju otrolig brist både på pedagoger och i specialistvården. Och ni vill ju öka resurserna till specialistvården på BUP till exempel. Mm. Och även öka resurser i skolan. Och då tänker jag, hur ska det gå till?
Det som vi driver nationellt kring resurser, både till vården och skolan, det är ju att staten måste tillskjuta mer pengar till att börja med. Det har sparats i stort sett nästan alla Sveriges kommuner har planer på att spara på skolan. Och när man sparar i skolan så vet vi att det är bland det första som ryker. Det är elevassistenter, elevhälsopersonal och liksom olika typer av stödfunktioner.
Det är helt fruktansvärt att höra. Alltså, allt hår bara reser sig på mig.
Ja.
Alltså spara på skolan, det, hur ser Miljöpartiet på det?
Nej, men vi vill sätta stopp för det. Alltså, vi har inte råd att spara på skolan. Det finns ingenting som är mer kortsiktigt och dyrt. Och vi vet vilka barn det är som kommer drabbas. Det är barn som har särskilda behov. Alla barn har särskilda behov, men, ja, men barn som behöver till exempel mer stöd, elevassistenter eller som verkligen skulle behöva att det fanns en kurator att vända sig till på elevhälsan, inte om 2 veckor utan gärna idag. Vi måste få stopp på det här tänket att det hela tiden ska kosta mindre och mindre, och så är liksom kommunernas ekonomi är liksom uppbyggd att man ska hela tiden blir effektivare och effektivare, och vi har dessutom en situation med liksom en marknadsskola där också privata företag liksom har ett intresse av att göra det så billigt som möjligt att driva skola för att kunna plocka ut vinst. Men även, som sagt, även de kommunala skolorna sparar för att kommunerna har ont om pengar och staten behöver gå in och ta ett ansvar här för att vi ska ha en jämlik finansiering över hela landet, för det ser olika ut förstås vilka muskler kommunerna har, men också sätta vissa regler, miniminivåer för så här många elever får det vara på en kurator och andra funktioner i elevhälsan.
Hur skulle ni vilja placera pengarna då?
Ja, dels skulle man ju behöva ha någon form av spärr så att när staten tillskjuter pengar så inte kommunen då drar bort i andra ändan. Annars funkar det inte. Och sen vill vi ju fördela resurser efter behov. Tittar vi på hur det ser ut idag så är det så att de kommunerna som har råd att lägga mycket pengar på skolan lägger mer på skolan än de kommuner som inte har så mycket pengar. Och då är det liksom helt enkelt så att om det bor många som jobbar och betalar mycket skatt jämfört med hur många till exempel äldre det bor i en kommun eller hur många barn det bor i en kommun, ja, men då har man typiskt sett råd att satsa mer på skolan. Men behoven ser ju inte ut på det sättet, utan tittar man på vilka behov elever har i skolan så kan man ju till exempel se att barn som har högutbildade föräldrar, de behöver generellt sett lite mindre resurser för att klara skolan än barn som har lågutbildade föräldrar. Och det är ju ganska lätt att förstå. Jag menar, jag som har pluggat och liksom så, jag kommer ha lättare att hjälpa mina barn med läxorna till exempel.
Jag kunde nog inte hjälpa min dotter från att, ja, kanske i 3:an, då var det kört i många ämnen.
Ja, precis. Men så är det. Och där ska ju också, det som vi också inför ska jag säga, som jag är jätteglad för, det är ju att vi har sagt att alla skolor måste erbjuda tid där lärare är med och kan hjälpa till om man får läxor. Så att man ska ju till början med inte få sådana läxor som man måste ha en utbildad förälder för att förstå. Men om det är så att man behöver stöd, så ska ju det också finnas i skolan. Jag jobbade faktiskt själv som sån här läxhjälp när man fick statligt skattesubvention om man anlitade en sån. Och det var ju liksom, de barnen som jag hjälpte, de behövde ju verkligen hjälp. Men det var ju barn som hade ganska rika föräldrar.
Och hur ser ni på det? Ja, ursäkta.
Nej, jag skulle bara säga det att behoven finns ju överallt.
Mm. Hur ser ni på det här med läxor för barn? För jag tänker, om vi pratar nu barn som har ADHD, NPF, och jag tänker för alla barn, varför ser man inte till exempel att man har en extra skoltimme i veckan så att man inte behöver ha läxor? För att det blir ju enorm press på väldigt många barn. Jag kan referera till min dotter som ger all sin energi i skolan och sen är hon helt förstörd när hon kommer hem. Och att göra läxor, det har ju varit en stor fight. Och jag vet att det är så för väldigt många som har MPF-barn. Att deras energi är slut när de kommer hem och det blir bara bråk över att man ska försöka göra läxan. Och de är ännu svårare att fokusera på eftermiddagen och kvällen. Och jag känner att barn egentligen skulle ju behöva få fokusera då på att kanske ha fritidssysselsättning. Någon idrott.
Mm.
Och inte ha läxor utan istället att man tar in det i utbildningen i skolan.
Ja, alltså rent principiellt sett så har ju barn rätt till fritid. Och det är viktigt att komma ihåg. Sen, vi i Miljöpartiet, vi tycker att det är viktigt att lärarna är de som bestämmer exakt hur man bedriver undervisningen. Men undervisningen ska ju inte bedrivas på ett sånt sätt att vissa barn inte kan hänga med, vissa barn inte klarar av det på grund av till exempel att man har ADHD eller på grund av att man har föräldrar som inte har möjlighet att kanske ens vara liksom ha den där strukturen. Alltså även om man inte kanske kan, alltså många kanske inte kan hjälpa sina barn med en avancerad läxa, men det finns ju också föräldrar som inte ens har den möjligheten att se till att barnen har en tyst och lugn plats att läsa sina läxor på en viss tid på kvällen hemma.
Jag tycker så ibland är det ju så också att även om barnet har tillgång till en förälder som kan sitta med och verkligen engagera sig, så kan det ju vara så att barnet är för trött och barnet är inte mottagligt.
Mm. Ja men verkligen, och jag tänker ju att här måste ju ansvaret ligga hos lärarna och se till att man inte liksom lägger upp undervisningen och läxor och så vidare på ett sätt som gör att det inte funkar för de eleverna man har. Jag tycker inte att läxor är en självklarhet överhuvudtaget. Det finns skolor som inte har några läxor alls. Och det finns en del studier som visar att många typer av läxor inte är bra. Sen finns det de som är viktiga. Till exempel så vet vi att det är jätteviktigt att barn läser mer än vad som ryms på lektionstiden. Så till exempel att läsa böcker. Det är ju någonting som vi från Miljöpartiets sida tycker är jätteviktigt att skolan också satsar på att liksom engagera barn i. Och då behövs det till exempel bemannade skolbibliotek. Så, vilket för övrigt också är en bra plats för många barn att sitta lite i lugn och ro i skolan.
Det är några lärare som har skrivit till mig. Ja, många som har varit frustrerade över att de tycker och anser att det behövs ju flera som söker till lärarutbildningen och även till vården. Och hur man ska få dit dem tycker de är en väldigt enkel sak. Och det är att man ökar lönerna ordentligt inom vård och skola så att det blir en mer attraktiv utbildning. För människorna som väljer att jobba med vård och barn är ju bland de viktigaste vi har och de borde ju betalas därefter.
Mm. Jo men verkligen. Alltså, vi vill ju göra en stor satsning nu på personal i vård och äldreomsorg som har slitit extremt hårt under pandemin och med arbetsvillkor som är jättetuffa. Därför har vi gått till val på att satsa 40 miljarder från staten. Det är jättemycket pengar helt enkelt. De vill vi ska kunna gå då dels till höjda löner men också till bättre arbetsvillkor, vilket ju till exempel kan handla om hur man lägger scheman och liksom, på andra sätt liksom, se till att personalen inte blir så hårt belastad. Det går ut över ens egen hälsa, vilket det tyvärr ofta gör om vi tittar på statistiken vad gäller sjukskrivningar. Vi har också gjort ett lärarlönelyft där vi har gått in med statliga pengar för att höja lärarnas löner. Och tittar vi under perioden från 2014 fram till 2018 eller 2019, nu kommer jag inte ihåg det bara för det, vilket år det var till. Men då har lönerna för lärare gått upp med 23%, vilket är en jättestor höjning. Sen tror inte jag att det räcker att bara höja lönen. Utan jag tror som sagt också att arbetsvillkoren och arbetsmiljön är jätteviktig. De flesta som jag möter som är utbildade lärare, som har jobbat som lärare men som har slutat. De säger det, de slutade för att de inte kunde göra sitt jobb. De såg elevernas behov men fick inte förutsättningarna att möta dem. Och min mamma är själv en av dem. Hon var gymnasielärare under många år Och sen fick hon en klass med 16 elever som alla hade med sig liksom en bilaga med liksom dokumenterade olika typer av diagnoser, åtgärdsbehov och allting från grundskolan. Och rektor säger, vi ser hur det går om det blir F-varning i mars.
Åh, herregud.
Ingenting, ingen extra resurs överhuvudtaget. Och sen hade hon ju ytterligare några elever i klassen då som inte hade några liksom särskilda behov. Och de hann hon ju inte med alls. Men alltså de här 16 barnen, hon kom hem och grät. Hon sa det är som att ge en blind elev en bok. Och vanlig bok och hoppas att det ska gå. Eller liksom säga åt en elev som sitter i rullstol att så här, ah, hissen är trasig men vi ser om du kommer upp till nästa våning. Och hon hade elever som kom till henne som hade olika, alltså många olika typer av utmaningar med liksom någon som hade utmaningar med korttidsminnet och som liksom bad henne om ursäkt liksom för tredje gången, förlåt jag hänger verkligen inte med, kan du förklara det här igen? Och liksom att då som lärare liksom bara se sina elever liksom misslyckas men veta vad de behöver och inte kunna ge dem det, det tar ju liksom på en själv, det blir ju liksom en samvetsstress. Och att man till slut inte kan stå för det man håller på med. Jag tror att det är liksom alla de här sakerna som jag var inne på tidigare om att stärka upp elevhälsan och se till att man har, att man inte sparar på resurser i skolan utan satsar istället så att det finns mer personal. Det är också ett sätt att se till att man har tillräckligt med resurser som kan ge en schysstare arbetsmiljö så att de här riktigt duktiga engagerade lärarna faktiskt stannar kvar. Allting hänger ihop någonstans och det blir ju en ond spiral. Om man sparar och sparar och så får den personalen som är kvar springa snabbare och snabbare på bekostnad av sin egen hälsa. Man känner inte att man gör ett bra jobb, vilket också gör att man mår sämre. Så det är liksom, ja, vi har sett den onda spiralen tyvärr inom alldeles för många välfärdsyrken som är kvinnodominerade och det måste vi bryta.
Ni pratar om att ni skulle vilja erbjuda traumavård till familjer. Hur tänker ni att det ska gå till?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag jobbar ju inte med vården så jag måste säga att jag inte är helt säker på vad är det här från vårt regionprogram i Stockholm?
Ja, allting är ifrån artiklarna där om ADHD.
Precis.
Men vi kan hoppa över den om du inte kan svara på den.
Det är nästan jag jobbar ju liksom mest med skola så att de andra har bidragit med sina expertiser så jag ber om ursäkt.
Nej, det är absolut ingen fara. Jag tänkte att jag har lite lyssnarfrågor till dig.
Ja.
Hur ska kunskapen hos lärarna om NPF öka så att barnen möts med förståelse? Vilket jag anser är en stor brist på idag.
Ja, men dels då som sagt nya lärare. Det är obligatoriskt numera på lärarprogrammet sen vi införde det i examensordningen. Sen vill vi fortsätta vidareutbilda lärare inom ramen för nya professionsprogram för lärare och rektorer. Vi har ju idag specialpedagogik för lärande som är en vidareutbildning. Vi vill också satsa på att vi ska fortsätta att utbilda och anställa fler speciallärare och specialpedagoger på skolorna. Vi har precis skärpt lagen också så att alla skolor måste ha speciallärare eller specialpedagoger på sin skola. Det har inte varit ett krav tidigare i lagen.
En till fråga är, hur ska stödinsatser göras för elever?
Det finns ju liksom inte ett svar på det utan det måste ju göras utifrån varje individ och där ser behoven olika ut. Men jag ska säga också något som vi inte har pratat med, det är ju pratat om ännu och som är viktigt. Det är ju att ibland om du har en lärare som är skicklig och har kompetens kring NPF och kan anpassa sin undervisning så att den funkar för barn med NPF så behöver det ju inte ens alltid finnas några särskilda insatser därutöver. Så det handlar ju också om hur utgångsläget är. Hur är liksom undervisningen i grunden? Och där finns det skolor som är riktigt duktiga och som har anpassat så att säga hela skolan för att det ska funka för alla barn. För det som är bra för barn med NPF, det är oftast jättebra för barn som inte har NPF också.
När tycker ni att stödinsatser ska sättas in för ett barn?
Så tidigt som möjligt. Och framförallt de första åren, alltså förskoleklass, ettan, tvåan, trean. Där ska tyngdpunkten vara i skolsystemet.
Yes. Hur vill ni förbättra skolhälsovården och tillgången till BUP?
Vad gäller elevhälsan så vill ju vi att det ska sättas ett maxtak på antal elever per kurator, per skolpsykolog, per skolsköterska etc. Därför att idag är det på många håll på tok för dålig tillgång. Så även om man har en kurator så dröjer det väldigt lång tid innan man faktiskt kan få möjlighet att prata med den kuratorn när det väl händer någonting. Vi vet att ju tidigare vi sätter in insatser, desto bättre. Alltså, vi behöver korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
Ja, den här frågan hänger ju lite ihop med det du sa just nu. Vad ni gör för att korta köerna?
Precis. Det är framförallt regionerna som där vi jobbar med det. Jag borde ha verkligen läst på om vår regionpolitik. Jag är inte själv regionpolitiker.
Hur många barn per pedagog anser ni vara optimalt?
Det beror på ålder. Vi har ju sett till att vi får riktlinjer från Skolverket för förskolan. Och då är det de småbarnsgrupperna 9-12 och i storbarnsgrupperna 12-15. Det är väldigt få som håller sig till dem. Storleken idag. Barngruppen är ofta mycket större. Men sen finns det inte riktlinjer för förskoleklass och grundskola. Men med nya metoder så ser man det att små klasser, det är bättre. Det är bättre för alla barn. Och det spelar förstås extra stor roll för barn som har större behov av stöd. Så där tror jag att vi faktiskt behöver börja diskutera hur stora klasser kan vi egentligen ha. Vi vet ju tyvärr att ett sätt som en del friskolor tjänar pengar på är ju just att de rekryterar elever och väljer ut elever som klarar av att sitta i stora klassrum. Som till exempel har ADHD eller av andra skäl behöver mer resurser. Där får föräldrarna höra sen att nej, men den här skolan passar nog inte ditt barn. Och det finns en studie faktiskt från Specialpedagogiska skolmyndigheten som visar att när de ringer liksom till skolor och berättar att barnet har en funktionsnedsättning som till exempel ADHD eller diabetes, då får man inte lika mycket hjälp att liksom välja den skola som om man då uppger att man har ett barn som inte har en funktionsnedsättning. Så att ja, det sker ett liksom urval då på olika sätt, då till exempel att man helt enkelt säger att nej, men den här skolan är nog inte för Kalle liksom. Och vem vill liksom ha kvar sitt barn i en skola där de säger att nej, men sorry, du passar inte in.
Det är privata skolor du pratar om nu?
Ja, de berättelserna som jag har hört har varit då från Internationella Engelska Skolan. Men den här undersökningen som Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort, det var både friskolor och kommunala skolor. Och jag tror att det helt enkelt beror på att man har ont om pengar och då vill man hellre ha elever som inte kostar så mycket.
Har ni politiskt sett någon chans att gå in och påverka det här?
Ja, alltså vi går ju till val på att faktiskt sätta stopp för att vinstutdelande aktiebolag ska driva skolor. Vi tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker ju väldigt lika här. Och om vi får tillräckligt starkt stöd nu i valet, då har ju vi möjlighet att genomföra den här politiken. Det handlar om att man ger glädjebetyg och elever på friskolor, de får högre betyg men klarar universitet och högskola sämre än eleverna från kommunala skolor. Så vi ser att det finns en liksom orättvisa. Och sen tror jag faktiskt ärligt talat inte att det är bra att man blir kund som förälder. Jag tror att det är mycket bättre att man har liksom en medborgarrelation till skolan och läraren. Och vi ser också tyvärr, det finns ju liksom lärare och rektorer som missbrukar sin maktposition. Men jag har också hört många berättelser om där föräldrar hotar lärare eller rektorer att så här, får inte jag det här eller får inte mitt barn det här betyget, då tar jag min skolpeng och så går jag till en annan skola. Liksom, det blir en slags ekonomisk utpressning i det. Och då sitter man där som rektor och så vet man det att om de här två barnen byter skola, ja, då måste jag spara på en elevassistent nästa termin. Så att det är liksom, det är inte sunt helt enkelt.
Det pratas så mycket, men kommer det hända någonting?
Ja, alltså det händer ju någonting när man får majoritet för saker i politiken. Då måste man ha minst 50, lite mer än 50% av alla röster. Och då händer det saker. Men det som har varit problemet under en tid har ju varit att just för de här förslagen har vi inte fått majoritet. Och då händer ju inte någonting med de sakerna. Så att det är en del. Sen ska jag säga att många av de här frågorna som vi har pratat om, det handlar ju om till exempel kompetensförsörjning. Det är ju sådana saker som tar väldigt lång tid att fixa. Alltså, det går inte över en natt att liksom göra läraryrket eller liksom yrken inom vården mycket mer attraktiva än vad de uppfattas idag. Så där kommer det krävas mycket längre tid. Vi har ju tagit konkreta steg. Och jag är jättestolt över att vi till exempel har gjort det obligatoriskt på lärarutbildningen att ha kunskap om NPF. Det var inte självklart, ska jag säga. Det var jättemycket motstånd mot det, för man ville inte ha in mer detaljregler om vad man ska lära sig på lärarutbildningen, för den listan är super super lång redan.
Men otroligt konstigt att en sån sak får motstånd.
Ja, men det fick den. Och när jag jobbade med att få in kunskap om mäns våld mot kvinnor i flera andra utbildningar, socionom och jurist med mera, då var det också jättemycket motstånd, för högskolorna tycker inte alls om när politikerna lägger sig i detaljer. Och liksom, jag kan ha respekt för det, men för mig, alltså, kompetens om NPF är så grundläggande.
Och det är obligatoriskt idag.
Nu har det blivit obligatoriskt för de som läser till lärare. Men det kommer ju ta lång tid innan alla lärare kommer ha gått den lärarutbildningen.
Så tanken är att befintliga lärare som redan har gått klart sin utbildning ska ta en extra kurs.
Precis. Ja, och vi har ju på gång det vi kallar för professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer, som handlar just om att få en struktur på lärarnas egen kompetensutveckling. För den, ärligt talat, det här låter ju helt galet, men efter 90-talet så tappade man faktiskt bort ansvaret för att ge lärarna kompetensutveckling, så ingen hade det ansvaret under jättelång tid. Och lärarna är ju de som ska ha liksom den senaste, de ska ju undervisa om vad forskningen säger om allt möjligt. Och forskningen säger ju, den kommer ju få nya fantastiska upptäckter hela tiden. Men lärarna har inte haft en strukturerad kompetensutveckling i Sverige. Det har inte funnits en liksom ordning för det, och det har inte varit tydligt vems ansvar det är. Så det ska vi införa, och där kommer ju just kompetensutveckling kring specialpedagogik var jätteviktigt.
Tack så jättemycket för att du var med. Så säger vi tack för idag helt enkelt.
Tusen tack för att jag fick vara med.